Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Så du skickar din fru?
Ja.
Det är nästan lite passiv-aggressivt.
Är det det? Jag är bara rädd att hon skulle säga något.
Jag förstår att det är det som är skräcken. Att hon skulle säga något.
Jag skrev i alla fall vänliga hälsningar i dem.
Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
Hej, Lisa Tallroth här, och boken vi ska prata om idag är alldeles nyutkommen. Den heter Goda grannar, och det är ju lite rolig titel eftersom alla inser att det inte skrivs några romaner om just goda grannar. Finns det en grann i en spänningsroman så är det inte någon att lita på. Och i Mattias Edvardssons berättelse så är det inte bara en granne som bär på hemligheter och dunkla begär, utan mer eller mindre allihop. Och Mattias är min gäst idag. Och så till kaffet, Österlen-skildraren Anna Fredrikssons Ett enklare liv. Inte så enkelt när allt kommer omkring. Välkommen till Pocketpodden, Mattias Edvardsson. Det sägs att din förra roman, En helt vanlig familj i pocket, sålde fjärde mest i Sverige 2019.
Ja, de säger det.
Det blev ju ett genombrott som heter duga, får man säga.
Ja, det får man säga. Det var min fjärde roman. Och så har jag skrivit ungdomsböcker och barnböcker dessutom. Mm.
Och det här dessutom internationellt genombrott med En helt vanlig familj har gjort att du kunnat lämna din lärartjänst och gå in för att skriva på heltid.
Ja, jag har gjort det. Det låter nästan som att jag ville fly min lärartjänst, men jag har ju jobbat parallellt som lärare i många år och jag har trivts med det. Jag tyckte att det har varit schysst att kunna kombinera, men till sist så blev det ohållbart med många resor när boken släpptes i över 30 länder, så det var valet inte så himla svårt.
Vi ska återkomma till det här, din bakgrund som lärare, för du hämtar en del erfarenheter och insikter därifrån, det fattar jag. Men jag tänkte nu, goda grannar, vi känner ju igen en del av din stil och dina teman från En helt vanlig familj. Det är återigen en central fråga hur långt vi är beredda att gå för att skydda våra närmaste, vår familj. Det är också en viktigt tema här hur väl vi egentligen känner våra närmaste. Mm. Vilka hemligheter man kan hålla för dem man tror sig kunna dela allt med. Mm. Och vi rör oss återigen bland vardagens människor. Nu är vi i ett villaområde utanför Lund. Det heter Köpinge i boken. Mm. Jag skulle säga att det är lätt maskerat från det Löddeköpinge som du ju själv bor i. Faktiskt.
Det finns vissa likheter. Mm. Ja. Mm.
Och du låter perspektivet skifta mellan olika karaktärer.
Ja, i den här boken I goda grannar så kör jag ett mer traditionellt upplägg där det är tre berättare, fast nu varvar jag dem. I en helt vanlig familj var det ju tre stora separata stycken som varje röst fick. Men jag gillar ju det där med jag-berättare och att få gå in i olika karaktärer och berätta utifrån dem.
Och en av dessa karaktärer heter Mikael. Han och hans fru Bianca, de bestämmer sig för att flytta från Stockholm. De kommer till det här villaområdet där i Köpinge med sina två barn. Man förstår att det är en ny start som behövs. Och berätta lite om de här personerna och Mikael. Vem är han?
Jag tänker mig en ganska vanlig man i 40-årsåldern som han jobbar ju som lärare, idrottslärare och på högstadiet och får jobb då i Köpinge. Och han är en människa som tror på rättvisa, som tror på att han tror på karma. Man gör man gott så får man gott, och han han sätter väl stor tilltro till samhället, så där som många svenskar tenderar att göra. Vi litar på Folkhälsomyndigheten och vi litar på Socialstyrelsen och sådär. Så mycket får väl, i mångt och mycket tycker jag att han är en ganska vanlig, typisk svensk medelålders man. Så.
Men man förstår tidigt också att det är någonting som han, det är inte bara en ny start han är ute efter, utan det är någonting han också vill fly eller komma bort ifrån som har hänt i Stockholm. Och det här bubblar under ytan. Men nu börjar ju inte berättelsen precis med att de flyttar till Köping, utan den börjar egentligen ett par år senare med en dramatisk olycka, en bilolycka i det här kvarteret, i grannskapet. Så blir Bianca, Mikaels hustru, allvarligt skadad och kommer att sväva mellan liv och död. Och hon är ju då påkörd av en granne, Jacqueline, som kommer farande med sin tonårsson Fabian. Men redan från början så förstår vi att det finns många versioner av vad det är som hände egentligen. Var det en olycka? Eller vad är det egentligen som pågår? Och sen så rör sig ju också då boken i två tidsplan, före och efter olyckan. Du hör att jag försöker balansera här nu för att inte avslöja för mycket.
Mm, det gör du bra, tycker jag.
Men så mycket tror jag ändå vi kan säga. Så vi har det här kvarteret med ett antal individer. Och vad var det för historia som pockade på här för dig?
Ja, men det började för mig, som det ofta gör, med en bild av någonting, en idé om någon dramatisk händelse. Och i detta fallet så var det helt enkelt att jag, när jag kom körande i min bil och svängde in på vår gård som har vissa likheter med den här villagården i boken, så tänkte jag på det här att det skulle vara fruktansvärt hemskt att köra på någon. Det springer ju folk, barn leker och det springer folk på den här gården hela tiden. Så jag tänkte på det där att vad skulle kunna hända då, och sen utifrån det så växte det här fram. Det är ju en tilltalande miljö att titta på ett sånt här idylliskt villakvarter där gräsmattorna ser ut som golfgrinar och häckarna är väl ansade. Men vad sker egentligen bakom de här fina fasaderna? Så det var väl där det startade.
Ja, för de har ju en ganska forcerad, får man väl ändå säga, granngemenskap. Det finns ju ett par framförallt här, Åke och Gunn-Britt. Vad kan man säga om dem?
På sätt och vis så får de väl symbolisera 40-talistgenerationen på något vis. De...
Har du något emot dem? Så är det här du kan berätta det.
Nej, men det svåra med att skriva dem var ju att balansera fint på gränsen till att de blir nidbilder eller schabloner och sådär. Men det är klart att jag kan inte låta bli att driva med dem emellanåt.
Det klarar de.
Det får de tåla. De kommer ju från den här... Det är ganska intressant ju hur Sverige har utvecklats från någon slags folkhems socialistisk till ett mer individuellt samhälle, och de kämpar ju för att lite grann hålla kvar vid det här gamla. De är ju de som har koll på allting, de vet ju allt om vad som händer och försiggår, och det är också de som på något vis blir nästan som spindoktorer i det här kvarteret och sprider vidare saker och ting. Och så. Mm.
Och sen har vi Jacqueline som lever ensam med sin son Fabian.
Mm.
Ex-modellen Jacqueline. Precis. Vad fick du tag i henne?
Jag vet inte, jag tycker att det är en väldigt intressant sak att Jacqueline har ju då varit supermodell i USA i 10 år, och jag tycker det är väldigt intressant det här med att en person, i detta fallet en kvinna, som har liksom blivit bedömd på sitt utseende hela sitt liv. Hon är väldigt medveten om det, att det enda hon kan säga hon är ju att vara snygg. Liksom. Och hon lider ju av det, och det är såklart plågsamt att veta att ens värde ligger i hur man ser ut. Samtidigt kan hon inte låta bli att dra fördelar utav sitt utseende och så.
Jag kan citera vad du ger henne för tankar. Du skriver så här att egentligen borde jag vara stolt över min karriär, men jag visste vad folk tänkte. Visst, Många blev imponerade, men när den första fascinationen lagt sig dröjde det inte länge förrän allt som fanns kvar var förakt. Modell, det vet man ju hur såna är. Ja, hur är såna?
Jag hoppas ju att de inte är på något speciellt sätt, utan de är såklart människor och individer, men, och det är ju det jag försöker ge henne ett eget liv och bli en egen person. Men jag kan tänka mig att man lever med de fördomarna, och jag kan tänka mig att Jacqueline skulle, om hon fanns på riktigt, få höra just det där, att det vet man ju hur en fotomodell är.
Och sen spelar hon ju på det själv också, som du var inne på.
Ja, alltså fördomar kan ju också fungera som en självuppfyllande profetia, och hon på något vis blir den personen som folk ser i henne.
När du sätter ihop dina personer och funderar ut, var hämtar du dem då? Eller hur går den där processen till? Nu har du ett villakvarter här, och så ska du ha en handfull personer. För det är ju lite som ett kammarspel eller pusseldeckare, så att vi rör oss med liksom ett begränsat galleri av personer, och vi vet att här finns både offer och förövare i denna krets. Så hur tänker du kring det där?
Ja, det är någonting som sker inom mig som jag inte riktigt kan förklara eller beskriva, men alltså, det finns ju delar av mig man tar av sig själv för att det ska bli en karaktär. Alltså, det finns ju saker som nu kanske jag sällan har blivit upphöjd på grund av mitt utseende, men det finns andra saker som jag kan känna igen mig i hos Jacqueline. Men
vadå?
Den här rädslan kanske att rädslan att bli bedömd av andra och att få fördomar slängda i ansiktet och sådär. Sen är ju Jacqueline är också förälder, hon är ensamstående förälder, och mycket av de tankarna som hon brottas med som förälder kan jag ju såklart känna igen mig som är förälder själv. Och
Hon känner sig ju väldigt otillräcklig som förälder, för hennes son Fabian, som hon då har tagit hand om själv, pappan är liksom försvunnen. Han är ju också en av huvudpersonerna i boken. Han är ju en vars perspektiv vi får ta del av. Mm. Och han trivs ju inte i livet. Han har svårt för det sociala spelet, han har svårt för gränser, och han är också ett ganska lätt mobboffer i skolan, och det blir ofta liksom hårda konfrontationer. Och nu tänker jag lite grann då på att du själv har rört dig mycket bland ungdomar och i skolmiljö. För både Fabian och Mikael finns ju där. Mikael är lärare och Fabian är elev, dessutom då på samma skola. Och varför ville du berätta om en kille som Fabian?
De här karaktärerna växer ju fram på något vis. Men det som en sak som kanske finns hos dem alla är ju den här sårbarheten eller känslan av utanförskap och så. Jag tror att det är någonting som alla människor kan känna igen sig på något vis. Att man i olika sammanhang kan känna sig utanför. Det är en väldigt drabbande känsla som jag tror att man kan identifiera sig med. Och sen gillar jag ju såklart att skapa människor som är nyanserade. Den vanligaste kritiken eller sådär, folk som har invändningar mot mina böcker tycker ju att jag skriver osympatiska karaktärer. Och det gör jag ju ganska medvetet. Det är ju inga hjältar. De gör, som de flesta människor, så gör de ju både hemska, dumma saker och tänker onda tankar och gör en del gott samtidigt. Så att jag försöker nyansera dem, och det är också ett sätt att läka med läsarens uppfattning, att man vet som läsaren aldrig riktigt var man har karaktären. Det finns inte någon som är god och någon som är ond. Så. Mm.
Men en sån kille som Fabian, han är nog en sån som, om man träffar honom i verkliga livet, så är han ju också svår att förstå sig på. Och vuxenvärlden och skolvärlden här vet ju inte riktigt hur de ska hantera honom. För han är inte bara ett offer, han ställer också hela tiden till med olika slags jävelskap. Och det här har vi också hört debatteras i media. Det handlar ju om hur helt enkelt lärare ska hantera stökiga elever i skolan. Och du har en scen där Mikael träder in för ett gäng riktigt kaxiga, hårda grabbar har bestämt sig för att låsa in Fabian på toaletten och vägrar liksom backa undan. Och Mikael kommer in och ska försöka lösa den här situationen. Berätta, vad är det som händer då?
Ja, men det är en sån situation som jag tror många lärare har hamnat i eller är rädda att hamna i. Där det är svårt att hantera sina egna känslor. Och Micke går ju då in i den här situationen och känner väl någonstans att han får inte tappa sin auktoritet heller, utan han måste visa att här är det jag som bestämmer. Och det kan man ju känna igen. Alltså, som lärare så är det ju lätt liksom att tappa sin auktoritet eller tappa ansiktet. Och han går in då och försöker helt enkelt att mota bort de här killarna, och i detta tumult så flyger en av dem i golvet. Och det är en sån där mardrömssituation, tror jag, för många lärare.
Har du varit i någon sån situation?
Inte i någon så allvarlig situation, men jag har ju varit i många situationer som hade kunnat hamna i det där. Och ja, men det är ju en diskussion som jag tänker som är intressant, som förs genom hela boken, det här kring lärarens auktoritet. Den förlorade auktoriteten som tidigare fanns liksom inbyggd i själva yrket. Att direkt att man var lärare så lydde eleverna det du sa. Och den auktoriteten har ju urholkats till en början, kanske på ett positivt sätt. Men jag skulle väl kanske tycka att det kan ha gått lite väl långt. Och det får ju Micke erfara här i boken också.
Men varför mår Mikael så himla dåligt av den här... Varför är det sånt stort misslyckande för honom?
Alltså, det är ju viktigt för honom att vara en god och rättvis lärare. Och han är en sån som ser läraryrket som ett kall. Det är väldigt viktigt för honom. Och dessutom så har han en historia som framkommer så småningom i boken som påverkar det här. Och sen så visar det sig ju att den här killen då som han råkar dänga i golvet har ju då en ADHD-diagnos. Och
kommer du in på en annan sånt känsligt mångdebatterat ämne om diagnoser?
Ja.
Jag förstår att det också är någonting som man i lärarrummet pratar en hel del om.
Ja, men det är det ju. Och det är dessutom delikata frågor, för att det finns inte något svar. Jag förstår mycket hur han känner och förstår också hur man kan hamna i de situationerna. Men det finns inget enkelt svar på att han borde ha gjort så här istället. Och det är det som är det intressanta, tycker jag. Och som förhoppningsvis kan få läsaren att fundera också. Mm.
För det är en diskussion helt enkelt som de för i boken och som man kan ta med sig själv. Men jag tänker ändå, givet att du har gjort många år i skolan själv som lärare, att du ändå vittnar om en upplevelse som du själv har haft ur lärarperspektivet.
Absolut.
I det här. Och då handlar det ju om någon slags maktlöshet kring, ja, hur man ska hantera de här, ja, riktigt stökiga eleverna som helt enkelt vägrar lyssna.
Mm, mm.
Ja, det är en liten utflykt bland dina ämnen som du har fyllt denna roman Goda grannar med. Har vi glömt någon av grannarna? Ja, vi har en slämmig typ. Jag tycker inte om honom. Ola, vad kan man säga om honom?
Du beskrev väl honom ganska väl. Fast jag sa ju att alla karaktärer är nyanserade, så han är ju inte bara slämmig. Det är ju så att Ola ganska tidigt i boken råkar ut för en hemsk sak. Han blir överfallen och rånad, och det kommer ju prägla honom men också hela boken, eller det här grannskapet. Det handlar ju ganska mycket om känslan av maktlöshet, eller att ingen kan skydda en, och vad ska man göra om man känner att samhället inte längre kan skydda dig. Och Ola, han mår ju väldigt dåligt av det här, samtidigt som han genomgår en rättsprocess. Och jag skulle säga att det kanske är det övergripande temat i boken. Liksom, vad händer om samhället inte längre kan skydda sina medborgare? Eller det räcker egentligen med känslan att människor, som jag tycker att fler och fler människor känner, att man inte längre har den där tilltron till att polisen utreder brott eller att skyddar dig. Och vad händer då? Så småningom så formas ju någon slags medborgargard i det här grannkvarteret, och det mynnar ju också ut i hemska konsekvenser.
Ja, det som till början då ser så liksom puttrigt ut där ute på skånska landsbygden, det visar ju sig då med den här olyckan som inleder boken, den här bilolyckan som katalysator. Att till slut har alla grannarna här har ju olika slags hållhakar på varandra och hemligheter. Och vi drivs ju framåt av att få veta vad det egentligen var som låg bakom själva olyckan. Och på vägen är det en annan smutsig sanning som ska ut. Men du, hur har du det hemma i grannskapet själv då?
Ja, vi flyttade till det här kvarteret som påminner ganska mycket om bokens villakvarter för 3 år sedan snart. Och för mig var det viktigt att ha insynsskydd och se till så att vi hamnade på en hörntomt så att vi inte har så många grannar. Min fru säger att jag är onaturligt rädd för grannar, så jag har kanske någon slags fobi som jag försöker behandla i den här boken. För det är ju lite så, det är rysk roulette ju när man flyttar in någonstans, hur det ska bli med de här grannarna. Man vet aldrig vad man får. Vi har haft tur, så vi har ju vad jag tycker är goda grannar, och det är ju sådana som...
Det vill säga sådana som inte märks, låter det som.
Sådana som inte märks så mycket, nej.
Ja, det är en typ av god granne. Mm. Men vad är det du är rädd för?
Jag är väl mest sådär... rädd för att de ska dyka upp utanför sovrumsfönstret när man drar upp persiennerna, så står de där i trädgården och tjoar och stöjar och vill prata om allt möjligt och väder och vind och sådär. Eller att de som Åke här i boken, han har ju väldiga synpunkter på hur Micke ska ta hand om sitt hus och sin trädgård och måla om och fixa till och sånt där. Och goda grannar för mig är ju de som håller sig på sin kant och ja, hälsar glatt och sen inte...
Men det skulle det inte bli någon roman av? Just det
skulle bli en ganska tråkig roman. Ja.
Men dina grannar, har de hunnit läsa den? Har du varit runt på någon liten fredsrunda och förklarat att du har goda avsikter? Eller
jag har faktiskt,
vad är strategin?
Faktiskt i morse så var jag... Eller nej, jag var inte. Utan jag skickade min fru, så gick hon runt och la boken i brevlådorna. Så att jag slipper att konfronteras med dem. Men om de nu skulle känna igen sig och tycka att det är hemskt... De är ju mycket trevligare och än i den här boken. Men om de skulle göra det så finns det ju fördelen med att de förmodligen håller sig ännu mer borta. Vi får väl se.
Ja, eller precis tvärtom kan det bli, Mattias.
Att de startar konflikt. Ja,
att nu har du dem i trädgården här. Du rullar gardinen nästa gång. Mm. Goda grannar är titeln på den här då alldeles nya boken. Vi nämnde ju en helt vanlig familj också. Finns fortfarande som pocket och är i samma goda stil kan man säga. Psykologisk spänning och vad som egentligen finns bakom fasaderna i våra vanliga liv. Tusen tack, Mattias Edvardsson, för att
tack
du kom hit.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Ja, är det inte en nästan genant vanlig dagdröm att vilja fly storstad och ekorrhjul för att istället öppna pensionat, gärna på Österlen? Och en del i alla fall av den här drömmen finns i Anna Fredrikssons serie om pensionat på Mona. Och andra delen som jag har i handen här, den heter Ett enklare liv. Malin Berglund, du som är pocketredaktör på Bonnierförlagen, är det här min dagdröm det handlar om?
Det är exakt så mysigt och härligt som det låter, men med verkliga människor och människors problem och bekymmer. Anna Fredriksson kallas ju för drottningen av Feel Real, och hon är extremt duktig på att liksom skildra människor och vardagens bekymmer. I den här serien om pensionat på Mona så handlar det om Sally, som i första delen ärver ett hus på Österlen. Hon åker ner till Österlen för att reparera sin lite trasiga relation med dottern Josefin som bor där, och tillsammans med sin sambo försöker driva självhushåll på landet. I boken Ett enklare liv så börjar den helt enkelt med invigningen av pensionatet. Vi får i den här del 2 följa Josefin mycket mer när hon driver sitt självhushåll. Och man får följa en vardag som inte är så lätt och romantisk som man kan tänka sig att det är att klara sig själv ute på landet. Samtidigt får vi också följa Sallys mamma som har flytt tillbaka till Köpenhamn. Vi får reda på mer om Sallys relation med sin mamma som inte heller har varit bra överhuvudtaget. Och det är det som Anna Fredriksson gör så himla skickligt, att hon tar tre generationer kvinnor och skapar ett fantastiskt trovärdigt relationsdrama. Och samtidigt så har vi det här härliga Österlen och vattnet och pensionatet som byggs. Så det är en dröm, men med verkliga inslag av livet som kommer emellan.
Ett enklare liv, andra delen om pensionat på Mona alltså. Men för den som vill ha mer av Anna Fredriksson så finns ju till exempel hennes debut Sommarhuset nu åter i pocket. Och här handlar det om en arvstvist, också på Österlen.
Yes, och man får följa tre syskon som har dålig relation. Hur de på något sätt svetsas samman i samband med att deras förälder går bort. Så det är verkligen relevanta ämnen för många som hon vågar ta upp och gör till bladvändarlitteratur.
Anna Fredriksson alltså, Sommarhuset och Ett enklare liv. Två tips där från Malin Berglund, pocketredaktör. Då är det dags att avrunda för idag, men förtvivla icke, Pocketpodden fortsätter hela sommaren precis som vanligt med ett nytt avsnitt varje fredag. Näst på tur är Anders Roslund, väletablerad spänningsförfattare som verkligen går undercover. Vi ska prata om Jag må hon leva, hans senaste roman. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Älska Pocket. Och jag heter Lisa Tallroth.
Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Bonnier förlagen.
Ja, men då hörs vi snart igen då.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.